Det är fredag, det betyder att det kommer ett sprillans nytt avsnitt av Träningspodden, Sveriges största podd om träning. Jag som pratar heter Jessica Almenäs och min poddpartner och författarkollega är Lovisa Lofsan Sandström. Och det har hänt mycket den här senaste veckan, Lovisa. Det känns som att det i händelseväg har gått ungefär ett år sedan vi poddade sist.
Det är så mycket gala i ditt liv, Jessica. Jag orkar inte. Jag sitter här i raggsocker och träningskläder.
Nej, men det var så roligt, för det sa min coach också, min basketcoach, när vi hade match i söndags. Så han sa, oj, har du hunnit hit? För då hade ju jag varit på ishotellet precis och lagt ut massa bilder på det. Och han bara, alltså ditt liv, det är inte riktigt klokt. Och jag kan hålla med, det har varit mycket i mitt liv faktiskt, det har det varit. Men jag kan ju börja med att berätta att jag var på en svinrolig gala i måndags, nämligen Idrottsgalan. Jag älskar Idrottsgalan så mycket.
Ja, och jag måste bara komma med ett inspel här.
Ja?
Jag var på gymmet igår, jag tränar med min PT. Vi kör ett pass i veckan som är liksom PT-timme. Och sen så ibland så hänger jag med på hans träningspass, men annars så tränar jag själv. Men på tisdagar igår, då var jag där. Och precis när jag skulle börja med första övningen, då ser jag i ögonvrån den här väldigt långa personen med väldigt breda axlar, väldigt solbränd och sjukt fräsch. Då är det Sara Sjöström som kommer trippande förbi och knackar mig på axeln, och så får jag den här riktiga simmarkramen. Du vet, armarna är så långa så att det är så här, du har pratat om dina aparmar, men det är väldigt mycket armar på Sara Sjöström. Man gillar att bli kramad av henne. Och då sa jag, men jag såg inte dig på Idrottsgalan igår. Då berättade hon att hon hade varit med en sponsor på ett stort event i Luxemburg, tror jag det var. Så hon hade inte varit på Idrottsgalan. Jag blev lite förvånad. Du såg inte henne heller där, antar jag då?
Nej, jag följde henne på Instagram, så jag såg att hon var bortrest faktiskt. Och det var ju tråkigt. Hon var ju nominerad till pris och så. Nu fick hon inget pris. Det blev ju storslam för orienteringen. Tove Alexandersson fick ju jättemånga priser.
Så faktiskt. Många som blev provocerade av det, kan jag säga.
Ja, vad har du hört? Berätta.
Ja, det är ju det här med att allmänheten tycker att det är en väldigt liten idrott som inte syns, och att de håller till där i skogarna. Kan de inte få vara kvar där, eller bör de inte vara kvar där? Jag tycker ju tvärtom att de ska synas. Alltså, om det är någonting som människor behöver bli bättre på, så är det ju att veta om orientering. Och jag tänker så här, den här stora prepping-trenden som är nu, och den har väl nästan eskalerat den senaste veckan med det här coronaviruset. Heter det inte så? Corona?
Ja.
Det här skämtet med ölsorten och så vidare. Så jag tänker att det är väl roligt att orienterarna ibland får glänsa i sina galaklänningar. Men det är många i träningsbranschen och lite sådär idrottssverige som tycker att orienterarna, nu fick de lite för mycket luft i lungorna.
Men alltså, jag håller med lite grann faktiskt. Tove Alexandersson är en fantastisk idrottskvinna. Alltså helt otroligt. Det ska hon verkligen ha. Och hon hade ju såklart förtjänat att få pris. Men sen kan jag tycka att orientering är en liten sport. Det är en väldigt liten sport.
Oglammig sport.
Ja, men det har nog inte med det att göra, utan jag tycker kanske att man inte alltid på Idrottsgalan är så duktig på, juryn är det väl då jag pratar om, antar jag, att värdera prestationer. Alltså, om man är framgångsrik i en stor världssport så borde ju det kanske väga tyngre än om man är framgångsrik i en väldigt, väldigt liten sport, oavsett om man är superduper framgångsrik och absolut bäst i världen. Jag vet inte. Jag har lite funderingar kring det, helt enkelt. Men sen så, hon var ju fantastiskt glad, och det är klart att hon är värd sina priser, det är inte det. Jag bara tycker att det ganska ofta blir så att man undrar, okej, men hur tänkte ni där när ni valde bort den här personen som kanske har presterat i princip samma sak fast i en sport som är jättestor över hela världen. Så kan
det är
jag
väl lite grann med skidskytte samma sak.
Nej, men alltså skidskytte är ju också en pyttesport. Det är ju inte heller någon stor sport. Och sen vi är ju duktiga på längdskidor, det är ju inte heller någon superstor sport i världen. Simning däremot är ju en jättestor sport. Alltså, ja.
Friidrott.
Men friidrott, de stora lagsporterna, fotboll till exempel.
Gymnastik.
Jag vet inte. Jag kan ibland tycka att man kanske ska värdera lite mer utifrån vilken idrott det är man håller på med. Värdera insatserna ut efter det. Men som sagt, galan var i alla fall lite lång. Det är lite länge att sitta i 2,5 timmar tycker jag. Eller vi satt ju längre för det var ju middag innan. Men jag hade ju återigen bästa bordet. Av någon anledning får jag alltid bästa bordet.
Kan det ha att göra med din inställning?
Men hur går det till? Jag får alltid bästa bordet. Och jag hade ju, Patrik och jag hade pratat om det. Patrik var med nämligen, han kom direkt efter sin träning. Så att han blev lite retad av Hammarbykillarna när han bytte om till smoking i omklädningsrummet. Så det är första gången någon har gjort det i Hammarbys omklädningsrum. Men så han kom inglidande när middagen redan hade börjat. Och då hade vi snackat om innan så här, hoppas nu att vi får sitta med Malin och Henrik. Malin Bajardas och hennes man Henrik Jonsson. Och det fick vi. Och det gjorde jag även förra året på Idrottsgalan. Så att vi hade så jäkla roligt. Och sen så satt vi också med Martin Lidberg och hans fru, tror jag att det är. De är nog inte bara sambos, det är nog hans fru. Och Mikaela Laurén och hennes man. Så att vi fick liksom de hårda idrottarna och Malin som kanske är hårdare än alla. Fast hon är så liten och tunn. Men hur som helst. Man vet ju hur det går när jag hänger med Malin. Det blir ju liksom sent och det blir dans och det blir partaj.
Det blir party. Så,
ja, jag vet. Nu har jag hängt med henne lite för mycket här, känner jag. Både Ellegalan och Idrottsgalan.
Får du ta en paus?
Jag är lite trött och sliten. Hon orkar mycket mer än vad jag gör faktiskt. Men det var skitkul. Man träffar så mycket idrottsmänniskor som man inte ser mer än på Idrottsgalan och sådär. Och jag känner ju väldigt många i den världen. Och jag vet inte, det känns som att alla är så himla glada på Idrottsgalan. För idrottsmänniskor blir så glada över att de får gå på en fin fest.
Och så får de tävla alltså, också.
Ja, exakt. Ja, men det känns som att det är väldigt uppskattat. Så jag hade skitkul, verkligen.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like worried of the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop. Och därför så är vi glada att i samband med årets Vårhuset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårhuset.
Apropå Martin Lidberg.
Ja.
Jag pratade faktiskt om honom för bara en timme sedan.
Jaha, varför då?
Jag hade två kompisar här. Med Sara Wiss, som ju du känner. Sprinten. Och sen så hon och en annan tjej som heter Josefin Svärm. De har en konkurrerande podd. De har en konkurrenspodd till träningspodden. De har en löparpodd. Och jag skulle få gästa dem. Det var så himla roligt. Och det var första gången som jag träffade Josefin, vilket var märkligt, för vi kom fram till att vi hade haft koll på varandra på sociala medier sedan 2009, men aldrig träffats. Det är sånt där konstigt som det kan bli. Men hur vi kom in på det, jo, så här var det. Jag berättade att jag tycker om att spela tv-spel och att jag till och med har köpt sån här VR-typ hjälm. Det är ju VR-glasögon, men det är som en hjälm som man trär på huvudet. Och sen så där man kan titta sig runt i rummet och sådär. Jag tycker sånt är superkul. Men att jag fick sån sinnessjuk träningsverk i nacken, för att den väger ju typ ändå alltså ganska många kilo. Alltså barn ska ju verkligen vara försiktiga med en sån där. Men då kom jag på att den senaste gången jag hade haft sån träningsverk, då hade jag varit på ett träningsevent, och Martin Lidberg och hans brorsa måste det ha varit. Jimmy, kan han heta det?
Ja, det tror jag.
Ja, de ser i alla fall exakt likadana ut. Och så var det brottningsträning, och då skulle man göra någon sån här nackövning där man höll runt varandra med flätade fingrar bakom huvudet, och så skulle man göra sån här alltså haktippningar. Och sen var det också att man skulle ha huvudet i golvet, och så skulle man liksom om man tänker sig att själva skalpen var rakt ner i golvet, och så skulle man så här snurra runt sin egen skalp. Alltså att man skulle liksom, man kunde göra hela jorden runt och gå över i brygga och så. Att det var ju inte riktigt rimligt för mig. Men annars så kunde man också bara snurra runt och liksom rita en cirkel med fötterna. Men huvudet var hela tiden kvar i centrum. Och på riktigt, på kvällen sen så var det gala. Oh, det var några år sedan, men det var faktiskt en gala. Och då så skulle en kompis med hjälpa mig att noppa mina ögonbryn. Jag har ju väldigt mycket ögonbryn. De är både breda och tjocka och långa och så. Och så vill hon att
jag skulle... Det är modernt.
Ja, jag är väldigt tacksam över det. Men de är väldigt mycket överallt sådär. Men då skulle jag tippa huvudet bakåt, ville hon, så att hon kunde komma åt bättre. Och jag bara kände så här: gud, jag kan inte hålla huvudet här. Och sen hade jag träningsverk en vecka efter Martin Lidbergs övningar. Jag har aldrig gjort sådana nackövningar efter det. Men jag tänkte så här, kanske borde med det. Ibland när jag blir så här trött när jag kör bil och liknande, då brukar jag tänka på Martin. Och så här, jag skulle göra mer haktippningar med motstånd. Snacka om tjurnacke.
Ja, gud ja. Uff, du vet, det är ju min värsta mardröm, den där jävla tjurnacken, huvudligen.
Kan han ha vanlig skjorta på sig när han är på gala? Kan han knäppa?
Ja, det tror jag. Den var knäppt och han såg väldigt stil ut, måste jag säga. Men den kanske var specialsydd, det vet jag ju inte.
Det är sån här fitnessskjorta i stretch.
Ja, eller hur? Nej, men sen då så fortsatte detta. Idrottsgalan i måndags, så i tisdags, som var igår för mig då, men tisdag den här veckan, så var det ju då äntligen premiär på Superstars. Och det har man ju gått och väntat på länge nu, för vi spelade ju in det i höstas. Och man har hört från klippningen att det här är så jäkla bra. Det är så jäkla bra. Det är så grym säsong. Alltså, det är ett fantastiskt program. Så man blir ju superpepp. Man vill ju bara se. Så att igår så samlades vi ett gäng. Det var några av superstarsen. Det var Jesper Blomqvist, Peter Forsberg, Magdalena Forsberg, Emma Igelström, Torgny Mogren... Vem var det mer som var där?
Emma där?
Emma Gren var inte där.
Emma Igelström? Och Hanna,
Hanna Marklund hade fått magsjuka i familjen, så hon var inte heller där. Ja, men de andra var där. Resten av gänget var där i alla fall. Och så var det någon, min chef från Kanal 5 och de som var deltagaransvariga. De tjejerna och Anna Brolenius som du känner till också, sjukgymnast, slash allt möjligt,
kiropraktor.
Ja, men jag är så rädd att säga fel titel, men hon gör ju naprapat. Underverk med sina händer. Hon kanske är naprapat, det är mycket möjligt. I alla fall, så vi var där på Jesper Blomqvists restaurang ute på Lidingö. Han har ju en pizzeria, vilket det har skrivits en del om, att han då efter karriären nu valde att satsa på att öppna en pizzeria på Lidingö. Och den är ju skitpoppis, den här pizzerian. Och låt mig säga så här, efter besöket igår, jag förstår varför. Nej, men alltså, det är de godaste pizza jag ätit i hela mitt liv. Nu vill jag nästan inte säga det, för jag känner så här, det här vill jag ha som mitt lilla smultronställe nu, så att inte alla var vallfärda till hans pizzeria. Men om man nu ändå gör det, så är det löjromspizzan som man ska ta i första hand. Alltså löjromspizzan, den var... Nej, det var det godaste jag har ätit på år och dag. Det var så jäkla gott alltså. Så vi samlades där, skålade i skumpa och tittade på första avsnittet tillsammans. Och det var så himla kul. Så kul att sitta där och titta, eftersom vi vet allt som händer runt omkring. Så man kan liksom sitta och skoja och minnas och sådär. Och jag tyckte programmet var skitbra. Får man säga det? Om något som man själv har varit med och gjort.
Ja, mer sånt.
Jag blev så glad när jag såg det. För jag tyckte det var så snyggt. Det var snygg tv. Det var bra klipp. Det var rapp. Det var liksom, hände någonting hela tiden. Man satt på helspänn. Jag tyckte tävlingarna var spännande, fast jag vet hur det gick. Och det är ju alltid ett bra tecken. Och deltagarna, de är så jäkla roliga och bjussiga. Och man märker att de har gjort tv förut. För att de fattar ju vad som förväntas av dem. Men det är så himla tacksamt när man jobbar med ett sånt program som ska vara både tävling och underhållning. Så det måste ju vara lite kul också. Men de levererade 100% och vi var alla så himla glada efter programmet. Alla bara spontant började applådera. Ja, det var jättekul. Sen kunde vi inte hålla oss, för att på Dplay, om man är premiummedlem på Dplay, så kan man titta på nästa veckas avsnitt. Så det var ju vi tvungna att göra. Så vi såg ett avsnitt till. Bara för att. Men ja, det var så kul. Och så kom tittarsiffrorna idag och då visade det sig att vi hade nästan 500 000 tittare. Vilket är skitbra för att vara på Kanal 5. Det är en jättebra siffra. Så alla är glada och nöjda och det känns jättehärlig känsla i magen. Och kul att få hänga med mina superstars igen. Ah, det känns bra, Lovisa.
Men två frågor. Eller det är en fråga först. Hyschar ni åt varandra så här, om någon sitter och fnissar eller så här garvar eller börjar prata bredvid när det är samtidigt som det är sändning? Alltså igår kväll.
Nej, det gjorde vi inte. Vi var inte så många, så det var lugnt. Plus att det var ju faktiskt ingen som satt och pratade, utan vi var väldigt fokuserade på programmet. Vi satt och garvade lite och liksom skojade runt en del. Men nej, vi sitter inte och hyschar åt varandra. Det är väl oskönt.
Nej, men jag har kollat på såna här underhållningsprogram där med så här artister, och när de så kan de sitta, de har ju redan sett eller liksom, de vet ju redan hur det ska gå. Vi andra som inte var med, vi är så här jättefokuserade, ja, och vill inte missa någonting, och så sitter de och flabbar bakom för att de vet någonting som inte klipptes med eller så där. Då hör jag, men jag missar ju här, jag ska titta ju på er här. Kan jag känna så här, kan vi inte ha mer fokus på TV:n? Sen sitter de ju bredvid i soffan. Men en annan reflektion, just det där som du säger med klippning, för det, ja, är det inte, det är ju när klippningen inte är, alltså jag förstår ju att det blir så oerhört många timmar material, och jag förstår också att det, att man ekonomiskt behöver liksom, vissa grejer är billigare att spela in, men det kan jag tycka är den enda anledningen till varför jag inte orkar följa Biggest Loser. Det är för att det är klippt så att de här invägningstillfällena, att de tar så oerhört mycket tid av ett program. Och sen att det ligger och snurrar de här siffrorna, och sen är det ansiktsuttryck, och sen är det vikttavlan, och sen är det ansiktsuttryck, och det är förfärelse, och det är spänning, och någon som ser nervös ut. Och jag bara känner så att det här är inte bra klippt. Det skulle kunna vara så mycket annat fokus i det tv-programmet för att få fler människor att orka titta. För det, man, det som, ja, nu kanske det är för att jag är lite nördig, men det jag vill veta, det är ju träningspassen. Jag vill se tävlingarna, jag vill höra intervjuerna. De grejerna är det som är intressantast. Men just de här invägningarna får så himla mycket utrymme i programmet, och då pallar inte jag. Det är inte i mina ögon bra klippt då.
Biggest Loser är ju väldigt amerikanskt klippt, skulle jag säga. Om du har varit och tittat på tv i USA så vet du hur det är. Då är det liksom, man går till reklam och då är det massa drama. Och det är de här ansiktsuttrycken, närbilderna, din, cliffhanger, boom. Sen när man kommer in igen efter reklamen så är det ju samma klipp igen. Att man kommer liksom in och tittar en gång till på det man såg när man slutade på något sätt. Det är väldigt mycket upprepning och väldigt mycket så här... Men det blir ganska teatraliskt när man klipper tv amerikanskt. Och ofta så är ju reality-deltagare i USA, de är ju väldigt skickliga på att spela ut hela sitt känsloregister. De förstår ju att det är det som förväntas av dem. Det är de ju bättre på än vad svenska reality-kändisar, jag höll på att säga skådisar, men det är de ju nästan.
Vilket fack är. Vi nu lägger dem i.
Ja, men precis. Nej, men det är lite, det håller jag med dig om, det att det är väldigt amerikanskt klippt. Och det ska ju vara snabba klipp för att man ska hålla kvar intresset. Tyvärr är det ju så vi tittar, eller så vi konsumerar tv idag, speciellt yngre generationen. De tittar ju liksom på YouTube-klipp, det ska gå ganska fort. Så man kan, det är en svår avvägning, hur länge man kan dröja sig kvar i saker. Men jag förstår vad du menar, du vill hellre se vägen fram till invägningen, vill du se mer av istället för själva invägningen.
Ja, för jag tror att om man tänker sig att det ska vara dramatiska, då tänker jag att det dramatiska inte är vid invägningen, utan det dramatiska är när man ger upp i en tävling, när man resignerar. Sen så förstår jag att står man på cross-trainern i 5 timmar, det är inte jättedramatiskt. Men då kan man ändå berätta att nu visar en timer som ner i rutan som visar sig, men nu har den här personen ändå stått i 4 timmar och 45 minuter och nu är det liksom sista kvarten. Mm. Och det vet jag sen när jag läser mycket kommentarer kring Biggest Loser, då är det ju det att människor vill ju veta mer om träningen, de vill veta mer om maten, och det är ju inte så mycket fokus på det. Men om man tänker sig att det ska finnas ett något så här, lite så här allmänbildande syfte, men också visa så här bakom kulisserna är ju underskatt som tv-material, tycker och tänker jag. Det är därför jag gillar Lyxfällan så mycket. För att de, när... Du, alltså det är ju min lite så här guilty pleasure. Men när de här, när människorna så här rusar ut från, de har sett sin budgettavla, och så rusar de ut och låser in sig på toaletten, att så här, då ändå vrids kameran och så ser man både den som håller mikrofonen uppe i taket och den som står med skripta eller manus eller någonting, och så ser man de här lamporna, och så kommer kamerapersonen försöka liksom hasta efter i den här lilla lägenheten ute i hallen, och så de grejerna säger ju mer om personen och utmaningarna och värderingar än när att flytta runt massa sedlar på budgettavlan. Men jag tycker det är spännande med människor, det är väl kanske det.
Ja. Ja, men har du sett Superstars än, eller?
Nej, jag har sett de här klippen som har gått. Jag har inte hunnit se hela avsnittet. När klockan var 9:15 så för det var väl 9:00 som avsnittet släpptes, eller hur?
Ja, precis. 21.
Tisdagar, ja, 21, 21. Ja. Och 9:15, då hade det börjat så här spridas massa klipp och sånt, så då kollade jag lite snabbis. Men jag ska kolla på hela säsongen. Jag tycker att det är jättekul med de här tävlingarna, och vissa av de här tävlingarna brukar jag anamma, så antingen så testar jag själv, eller så här omformar jag dem, och så kan man göra faktiskt med klienter och med barnen, och det är samma sak med Wild Kids och ja, men alla de här tävlingsprogrammen, Robinson också. Det är roligt att ta med såna kluriga grejer, och sen så ökar ofta motivation, så det här gjorde de med Superstars, wow, och så får de prova själva. Så jag hämtar faktiskt en del inspiration just i tävlingsmomenten för vanliga människor. Men tillbaka till Idrottsgalan bara, vem var din favorit igår? Du får inte säga Malin Bajard bara för att hon är din mingle master, men liksom, vilken atlet var det du så här fastnade lite extra för, som du tar med dig ett par dygn efter?
Oj, vad svårt. Vad var det för en fråga?
Mm. Det är ju alltid mycket tårar och det är mycket känslor och det är breda axlar och fina klänningar.
Ja. Alltså jag tror inte jag kan plocka ut någon sådär. Det var, jag träffade så himla många och det var kul att träffa hela gänget. Men jag måste säga att en som är väldigt cool tycker jag, det är ju Stina Nilsson, längdskidåkaren Stina Nilsson.
Mm.
Hon hade ju en svart klänning med lite tyll och lite broderier i paljetter typ upp till. Och knut i håret så här. Och det hade ju kunnat se väldigt sött ut. Egentligen var det så här, en gullig klänning liksom. Men hon har så skön attityd så att den kändes superrockig på henne. Hon stack ut lite grann tycker jag där hon satt vid sitt bord. Hon är riktigt cool, Stina. Så det var kul. Och sen var ju Frida Karlsson där som vi har pratat om tidigare. Och det var ju roligt. Hon fick ju ta emot pris och höra att hon är på bättringsvägen. Det kändes ju jättebra. Det var skoj.
Det var många som ville intervjua henne. Det blev en kö bakom henne för att det var många som... Det var henne journalisterna ville haffa.
Ja, men det förstår jag. Alltså, dels för att de vill såklart veta hur det går, hur hon mår, när kommer hon tillbaka. Men sen måste man ju säga det också att Frida Karlsson har ju jättemycket utstrålning. Och hon är väldigt snygg. Alltså hon ser ju ut som en movie star i sin klänning istället för en skidåkare. Alltså det är inte skidåkare det första man tänker när man ser henne i galaklänning, om man säger så. Nej. Så att jag förstår att journalisten är intresserad av henne. Det där kommer hon att få leva med under sin karriär, tror jag. Om det nu är en blessing eller en förbannelse. Det återstår väl att se. Jo, men det var väldigt kul. För att Kristin Kaspersen som ledde galan, hon gjorde ju ett sång- och dansnummer med några idrottare. Och då så stod ju de där uppe bredvid varandra på scenen. Då stod ju Daniel Ståhl där som är diskuskastare. Han tog ju VM-guld i diskus 2019. Han är ganska stor. Han är liksom både lång och bred. Och han står bredvid...
Vet du hur stor han är? För det vet nämligen jag.
Ja, säg.
Han är 2 meter lång och han väger 145 kilo.
Ja, det du hör. Då är man ju ganska rejäl liksom.
Det är en stor grabb.
Ja, han är en imponerande stor man. Och han står då bredvid... en kille som jag faktiskt inte vet vad han heter i efternamn. Han kallas för Oskis. Han åker ju skateboard, han är ju skatare. Han är ju jättestor i sin sport. Jag är väldigt dåligt inläst på skate, tyvärr. Men han är ju jättepopulär. Det är så här lite ikonstatus där bland skatare. De står bredvid varandra på scenen. Och det var en underbar syn verkligen. För han är ganska liten. Så man bara kände så här... Det har inget att säga med längd eller bredd eller du vet, så här storlek, vad man har för kropp. Man kan bli bra i idrott ändå, kanske inte i samma idrott. Kanske Oskar skulle inte vara lika bra på diskus, men då skulle säkert inte Daniel vara lika bra på skate, förstår du? Men alltså det finns en idrott för alla, vi har ju pratat om det innan, att man kanske får anpassa sin idrott efter sin kropp. Att man kanske är bättre lämpad för vissa saker. Men det var väldigt härligt att se.
Ja, för han Oskar, han har ju också tagit VM-guld.
Ja, exakt.
Ja, Oskar Rosenberg.
Du känner till honom. Du har koll på det där, eller?
Ja, men det är ju på grund av att jag hänger med tonårskillar som åker mycket bräda. Så Oskar Rosenberg, han tog VM-guld också i 2019. Och OS-hopp i Tokyo.
Ja, men precis, för det har väl blivit en OS-sport nu, ja. Ja. Men det var väldigt kul att se så här, 2 världsmästare, 2 som är bäst i sin sport i världen. Titta hur olika de ser ut. Jag tyckte det var väldigt fascinerande, faktiskt. Ja, det var lite spännande.
Men vad härligt, så du har både hängt med superstars och med idrottsgale idrottarna. Men jag är så nyfiken, och det är det säkert fler som är. Hur gick det med toaletten uppe på ishotellet i Jukkasjärvi?
Du hade ju skrämt upp mig. Så att,
alltså mina kompisar från GH, jag fick så mycket meddelanden och de garvade. Och jag sa, jag bara, gud, jag kanske överdrev. Det kanske var så att jag liksom gick all in på dramaturgin. Och de bara, nej Lovisa, det var exakt så där det var.
Ja, det var det säkert. Men
snöka.
Så var det ju inte här. För att jag frågade nämligen så här, kan inte liksom taket sjunka ihop? Alltså kan det vara så att man vaknar och taket är precis som man fanns riktat? Med då din berättelse i åtanke. Men då sa de att nej, det kan det inte. Utan det som händer på våren när hotellet smälter, de har ju liksom byggt upp det. Det är ju byggt som en kupol. Det är ju inte liksom, det är ju inte fyrkantigt, utan det är ju det är ju böjt, om man säger. Taket är böjt, förstår du vad jag menar?
Det är som en isiglo.
Ja, fast precis, fast mycket större såklart. Men de har också så här ispelare som stöttar upp själva taket inne i hotellet. Så hon sa att när det smälter på våren, då sjunker pelarna ihop lite grann. Men de håller sig ändå uppe, för att då börjar det droppa från överst från taket. Det är ju närmast solen då, så det låter ju helt rimligt. Så det som händer är att taket öppnar sig, men väggarna står kvar. Jaha. Så att man behöver aldrig oroa sig för att taket ska trilla ner när det börjar smälta. Utan taket liksom, det rinner ner vatten, smältvatten från taket och ner längs väggarna. Så taket blir öppet.
Det är som väggarna, är planetarium. Nej, vad heter det, sån här som är så här astronomi, inte astrologi, astronomikupol. Då liksom öppnar det ju sig taket och åker den här stjärnkikaren upp när de ska göra den här rymdforskningen.
Precis, men det var ju ganska skönt att höra då, att det är ingen fara, du kommer inte få taket i huvudet. Så jag kände mig lite mer trygg. Men det var, vi lyckades ju pricka in kallaste dagen sedan november där uppe i Jukkasjärvi. Och det kändes ju när vi åkte hundspann från flygplatsen till hotellet. Det var ju en färd på lite drygt en timme. Då var ju tårna och ansiktet ganska stelfrusna när vi kom fram, det kan jag säga. Helt ärligt, men det var ju otroligt vackert. Alltså bara glida fram över de här vita vidderna, helt ödsligt, tyst. Och hund, man, det enda man hör är liksom hundarna som gläfser lite och deras tassar i snön. Men det var så häftigt. Det var så coolt. Sen hade vi lite rundvandring där på ishotellet. Och sen drack vi ju champagne i isbaren. Och där har de ju glas av is. Alla glas är av is, man kan bara använda glasen en gång. Så att där man dricker, där man har munnen liksom.
Det hade Malin Bajard inte funkat.
Nej, precis. Hon hade använt väldigt många glas. Men sen så åkte vi då ut till en liten stuga mitt ute i ingenstans, mitt i skogen. Och först gick vi ner till en kåta en bit bort från stugan. Och där satt vi och drack glögg vid öppen spis, alltså så, eller öppen eld. Var det ju snarare. Och sen satt vi oss i den här lilla stugan där alla satt jättetrångt. Och så var det en jätteduktig tjej, två otroligt duktiga unga tjejer som vi bara blev så imponerade av. De var så himla rediga. Det var det ordet jag kom på. De var så rediga. De var så här, där snackar vi om brudar som klarar sig själv. De hade verkligen inte behövt någon man för någonting i sitt liv. De var jäkligt coola. De kunde saker. De lagade mat till oss då, tre rätter. Och vi hade vinprovning här i stugan. Och sen fick vi se norrsken. Vi hade sån tur. Alltså det var en magisk, magisk kväll. Sen ska vi då gå och lägga oss i vårt isrum. Jag skulle dela rum med en tjej som heter Ann. Och jag var lite nervös, för att jag är ganska frusen. Så tänkte jag kommer att frysa. Så jag tänkte jag kanske måste ha två underställ. Men då frågade jag hotellet och de sa nej, nej, nej. Ett underställ, annars kommer du bli svettig. Aha. Så att jag går då i underställ, ullstrumpor och en mössa på huvudet. Sen har jag med mig en fleecejacka och ett par vantar. Men de använder jag ju inte, kan jag säga. För då får man en sovsäck som, jag tror att den funkar för minus 28 grader eller något sånt. Så lägger man sig där på en issäng som det ligger en madrass på. Renfäll ovanpå madrassen. Och så har man en kudde som man lägger utanför sovsäcken, för kudden blir ganska kall. Och så har man ett litet lakan som man stoppar i sovsäcken, eller som ett påslakan blir det. Man kryper liksom in i det, som en påse kan man säga. Och så in i sovsäcken.
Som en kokong eller?
Ja, precis, lite så. Och sen drar man ju upp hela vägen så att det är i princip bara näsan och ögonen som sticker fram. Och det gick bra att sova. Det var faktiskt inte så farligt. Det var inte kallt, snarare tvärtom.
Men nästippen?
Någon gång. Ja, alltså jag vaknade någon gång av att jag tänkte så här, vad har hänt med mina händer? Jag har ingen känsla i mina händer. Då hade jag tagit upp händerna till ansiktet, du vet, som man gör ibland när man ligger och sover på sina händer som barn gör ibland.
Ja, som bebisar.
Och det var ju inte bra, för då stack ju de ut och det var ju minus 5 där vi låg och sov. Så att fingrarna var helt genomfrusna. Men då fick jag ner dem i sovsäcken så att det gick bra. Men jag vaknade faktiskt också någon gång av att jag frös om nästippen och halsen. Fast jag hade på mig en sån här halsduk så kände jag att där blev blev det lite kallt, men då fick man bara dra igen sovsäcken lite till. Men jag tyckte nästan att man svettades. Och då fick jag panik. Då fick jag lite klaustrofobi. Så här, hur fan ska jag få in luft här utan att det blir kallt? Så det var lite knepigt. Man sov inte supergott, det gjorde man inte. Sen klockan 5. Jag går ju alltid och kissar vid 5:30 tiden. Vaknar jättekissnödig.
Kisshörnet är nu.
Nej, man har ju inte det. Men vet du vad man måste göra istället? Det finns ju såklart ingen toaletter. Det fanns inga istoaletter. Det hade varit väldigt dumt, för de hade ju smält. Så engångsanvändning. Men då måste man gå in till själva receptionsområdet. För där finns det ju toa och dusch och bastu och allting sånt. Och sen, då tänkte jag så här, ska jag verkligen gå upp och sen krypa ner i sovsäcken igen? Då kommer den vara iskall när jag inte har legat och värmt upp den. Det var så inte lockande. Så att jag bara, nej, jag får ligga här och vara kissnödig. Jag lyckades på något sätt somna igen, för att jag pallade inte att gå upp och kissa. Det var inte ett alternativ.
Alternativet hade varit att du som en larv så här, har kvar sovsäcken runt dig, kommer upp sittandes, vänder över dig till ståendes och sen tuts, liksom studsar
ut.
Faller framåt och landar med ansiktet först i is.
I toan? Nej. Nej, jag skojar bara. Nej, men nej, det kändes inte som ett alternativ. Men det var otroligt kul att testa på. Så att, har ni chansen någon gång att åka till ishotellet, då tycker jag ni ska göra det. För att det kändes så himla exklusivt. Det kändes som det här är once in a lifetime upplevelse. Och att vi har det i Sverige. Man behöver liksom inte åka runt halva världen för att få uppleva något som är alldeles, alldeles unikt. Man kan åka till Norrland. Det är ju nästan som att åka runt halva världen, för det är ju jävligt långt dit. Men det var riktigt häftigt.
Men det är roligt när du pratar om det här. Du drar lite grann på din norrländska dialekt. Den blir ju lite mer förstärkt.
Ja, det kanske är så. Jag kände ju när jag var där uppe att jag pratade lite mer norrländska. Men jag har landat i att jag ska nog börja prata norrländska igen.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi är denna vecka sponsrade av Rusta.
Ja, och det passar ju perfekt nu när våren äntligen är här på riktigt och man börjar vara ute mer på sin balkong, i sin trädgård eller på landet.
Ja, Rusta har ju hur många grejer som helst för hemmet och dessutom till bra pris och med god kvalitet. Jag fick till exempel ett riktigt ryck häromdagen, storstädade ute på vår terrass. Vi har ju liksom, det är typ som en takvåning kan vi säga. Och där har jag bland annat mitt utegym. Så jag krattade, jag slängde kvistar, alltså jag gjorde så vårfint. Och då insåg jag att vi behövde piffa till det lite. Med bland annat, på min lista står det, nya ljusslingor, krukor och utomhuskuddar. Och allt det finns på Rusta till överraskande låg pris. I'm happy.
Ja, det låter supermysigt. Och jag ska faktiskt också åka till mitt lokala Rusta som är i Bromma Blocks. För jag är sugen på att skaffa lite nya grejer till trädgården så här inför våren. Till exempel solcellsbelysning. Det gillar jag verkligen. Det är toppen.
Du, det där har jag kan säga Hans har dille på. Alltså på landet, det lyser små lampor i buskar överallt på natten. Man kan gå ut och kissa och känna sig upplyst. Men kom ihåg att Rusta, de har träningsgrejer också. Hantlar, träningsband och sånt. Perfekt om man vill fixa ett litet utegym som inte behöver kosta skjortan.
Mm-hmm. Väldigt smart. Nu blev jag riktigt sugen, Lovisa, på att göra som du. Ta tag i våren, gör lite fint hemma.
Ja, gör det, Jessica. Och vi tipsar våra lyssnare om att göra samma sak.
Japp, kolla in rusta.com för där finns det massa grejer. Men framförallt så kanske du bara ska besöka ett Rusta-varuhus och få inspiration där till att fixa ditt hem inför våren. Vi säger stort tack till Rusta.
Tack Rusta.
Nu måste jag berätta en annan sak. Jag är faktiskt lite ledsen nu, Lovisa. För att jag spelade ju match dagen efter jag kom hem från ishotellet. Och efter matchen kommer hem och känner... Och var det dunkar i hälen, det gör så jävla ont. Så nu har jag fått ont i min häl igen. Jäkla skit alltså. Så dagen efter matchen, som en extra hälknöl. Alltså, knölen är större än någonsin. Det bara sticker rätt ut. Som att jag har, du vet, man har sporrar när man rider. Det är som att jag har en inbyggd sporre nu på hälen. Alltså det ser inte klokt ut och det gör så ont. Och den har varit inflammerad så att jag har strålat upp i hälsenan. Och jag har nästan inte kunnat gå. Alltså jag har verkligen fått gå med så här stel fot. Hoppa fram och inte kunnat använda några skor förutom ett par jättestora gympaskor som jag har. Det gick bra faktiskt på idrottsskalan för då kan jag gå i högklackat. Och det går bra för att då har man ju all belastning på trampdynan och inte bak på hälen. Skon trycker liksom inte mot hälen då. Men det gör så ont. Så att jag vet inte, nu är jag faktiskt jätte deppig. Jag vet inte vad jag ska ta mig till med den här hällen. Och sen pratade jag lite grann med Foppa igår. Och då tänkte jag så här, okej, mina problem är ingenting. För han har ju opererat sin fot så många gånger att han inte ens kommer ihåg hur många gånger han har opererat den. De 8 sista åren av hans karriär så opererade han foten minst en gång om året. Alltså riktiga operationer med narkos och... Och han bara, vi frågar så här, vad har du gjort då? Jag tog bort en muskel där och så skar de bort lite där och sen flyttar de hela hälen. Man bara, va? Flytta hela hälen? Ja, de skär i benet och flyttar benet. Och... Alltså det lät ju riktigt sjukt. Och han kan ju inte idag åka skridskor. Det går inte. Alltså inte alls. Inte med sina barn eller så. Foten är inte... Den går inte att hålla stabil i en skridsko, helt enkelt. Så det är ju ganska sorgligt. Men då tänkte jag så här, okej, då har jag inga problem jämfört med honom. Men i min lilla värld så är det ju riktigt hemskt. För att jag kan ju inte springa, jag kan inte spela basket. Alltså,
nej, men ja. för det här, just det att du inte kan ha vanliga skor på dig, det är ju ett problem. När du har ont, ja. När du inte tränar. Alltså, ja. Det är en sak att man får ont när man springer. Vi pratade om det när vi hade väldigt mycket smärtfokus i förra veckans avsnitt av träningspodden. Men en fråga, Jessica, är den här knölen hård eller är den mjuk svullnad?
Jag blir så här, nej, den är hård.
Jag skulle vilja gå in och klämma. Ja, för att ja. När man den typen av om det som är som en påbyggnad som kroppen själv liksom bygger på. Jag har en knöl som är, ska vi tänka, om man tänker sig mitt emellan brösten så går ju ett bröstben och det kallas för nu har jag tappat latinet, men det är ett bröstben och sen så går rebenen går in och fäster med leder i bröstbenet, så det kommer bak från ryggraden och så går det runt som en båge. Och för jättemånga år sedan så ramlade jag i skidbacken och slog knät i bröstkorgen. Och men det är så här liksom tappa andan.
Hur lyckades du ens med det?
Ja, men jag har ju inte jättelånga ben, va. Så att det är liksom ja, och det gjorde svinont, men jag kunde ändå så här, jag tror inte att jag åkte mer den dagen, men jag kunde ändå så här åka typ dagen efter. Men det som hände var att jag hade framförallt ont då i ryggen. Och jag gick och kollade upp det efter kanske 2 veckor, tror jag. För då hade jag fortfarande inte blivit riktigt bra. Men det som antagligen hade hänt då, och det, för att jag hittade den här knölen, det var att jag hade slagit revbenet ur led med mitt eget knä. Det känns ju lite så här fumlig grej, men så. Och sen så går revbenet tillbaka in i leden. Men det kroppen gjorde då var att den liksom byggde upp brosk i runt omkring för att förhindra att det här ska hända igen. Så att jag har liksom en liten broskknöl på bröstbenet, och eftersom jag inte har så mycket underhudsfett så syns den om jag inte har sport-BH eller BH på mig, för att det är, liksom, det är ju precis under huden. Har man mycket fett mellan huden och skelettet eller musklerna då, man har ju inte jättemycket muskler på framsidan där precis på bröstbenet, då syns ju inte det. Men det är liksom som en knöl, och min bröstkorg är lite skev. Man är ju oftast inte symmetrisk mellan vänster och höger halva, men på min rebens kant på nedre delen där liksom, om man ska gå in och under rebenen, så sticker den ut 3-4 centimeter kanske. Än en gång, det syns ju för att jag inte har så mycket fluff utanför. Ja. Men sånt gör man inte någonting åt, men det är liksom kroppens försvars och skydd som det plockar fram och säkrar upp när det har blivit en skada. Och jag tänker mig nu, om du har haft den här långvariga inflammationen, att kroppen nu går in och bygger på vävnad runt omkring den här stressade punkten. Skulle man kunna tänka sig att det går att gå in och liksom jag vet inte, fila bort, hamra bort, går det liksom att ta bort den där knölen? Jag vet att folk gör det på fötterna när man får till exempel en sån här hammartå, eller du vet när stortån väcks inåt och den här knölen på insidan av främre trampdynan, den liksom växer utåt. Då gör man ju en riktigt så här kraftfull operation, och de flesta blir ju väldigt hjälpta av det. Skulle det kunna vara ett alternativ, tror du som känner din kropp väl?
Nej, men jag pratade lite faktiskt med Anna Brolenius om det här. Hon sa att operation hjälper inte så bra mot just det här problemet. Och det är ganska lång konvalescens, och det blir inte, alltså det är historiskt för att det kommer tillbaka bara. Så att jag vet faktiskt inte. Hon sa att det man måste göra är att avlasta. Att man kanske måste köpa nya skor, kanske köpa större skor, kanske bygga på med någon slags skydd så att det inte trycker precis på knölen och så. Men för mig är det stora problemet är egentligen inte att det trycker på knölen, det är ju att det liksom strålar upp också i hälsenan. Det är ju det som gör egentligen väldigt ont. Så att när jag har skor som trycker på där, så går det liksom upp i hälsenan. Och då blir man ju ganska handikappad. Det är ju en sak att ha något som trycker, det vet man ju alla, om man har något som trycker på en tå eller sådär. Men att det strålar i en sena, det känns inget skönt. Det är väldigt svårt att gå då. Man kan liksom inte, nej, jag vet inte. Så men det som Anna sa, att hon kände någon som var specialist på just fötter, som jag nu då ska kontakta och försöka få tid hos, för att jag antar att jag måste väl få någon slags expertutlåtande och inte bara hålla på och gissa och låta folk titta på det som inte har det som sin expertis, utan jag måste verkligen få den undersökt nu. Men jag hade ju känt mig mycket bättre. Eftersom jag inte har sprungit de senaste månaderna, så har jag ändå känt så här, nu är ju hälen ganska bra, snart kan jag nog börja springa igen. Jag sprang intervaller en gång förra veckan, och det kändes ändå okej, även om jag kände att det var liksom lite en aning i hälen. Men därför känns det som ett sånt nederlag nu, bara att fan, då är vi tillbaka där igen, nästan på noll som det var i somras, när jag inte ens kan gå i vanliga skor. Och det känns riktigt rövigt, rent ut sagt, om man får använda ett sånt fult ord.
Det är väl ganska bra ord.
Ja, det känns rövigt. Jag är deppig över detta. Det är inte alls kul. Imorgon har jag basketträning igen, och jag ska försöka gå dit och se om det funkar att köra. Men jag vet ju inte om det gör det. Och så får jag börja med mina voltarenkurer och ditt och datt. Men det känns ju som att jag bara behandlar symptomen. Någonstans måste jag ju veta var det här problemet kommer ifrån. Jag måste ta reda på det. Så att man kan kanske börja behandla det som är problemet, istället för att de symptomen som problemet skapar, om du fattar vad jag menar. Det är deppigt i alla fall. Jag tycker det är tråkigt. Annars så känner jag mig så jäkla glad nu, och på bra humör och mycket energi och så. Så att det här var lite av ett bakslag faktiskt.
Jag tycker att det är bra att du går till en riktig fotspecialist som kan kolla. Och jag tänker att jag tycker ju inte att man förebyggande ska hålla på och mixtra med skor och inlägg och liknande. Men däremot åtgärda.
Nej, men precis vad jag känner också. Att det är ju bättre att ta tag i det ordentligt än att hålla på, du vet, klippa sönder skor och greja på. Och så gör man ju ändå inte någonting åt pudens kärna, utan man är ju bara och det blir bara kosmetika liksom.
Ja, du får hålla oss uppdaterade med andra ord.
Ja, jag ska göra det, helt enkelt. Men du har ju en spännande grej som händer idag. Det måste du berätta om.
Ja, och det känns nästan lite tur att det här avsnittet kommer ut efter att jag har gjort det. För att det är lite pirrigt. Det är lite pirrigt för att det är roligt och att det är svårt. Jag gillar ju när det är svårt. Det får inte vara för lätt, för då är det inte så roligt tycker jag.
Men du ska ha föreläsning och därför undrar jag så här, hur kan du tycka att det är pirrigt? För att du gör ju det varje vecka, är du ute och föreläser.
Ja, och det där har jag klurat på, varför jag dels vill förbereda mig extra noggrant, men också att jag är så mån om att det ska bli bra. Jag är ju van vid att när jag är ute och föreläser, framförallt på arbetsplatser, så är det en stor arbetsplats, det är 100 som ska komma och lyssna på mig, det är 3 som tränar kanske ordentligt. Jag är liksom van vid att det är lite uppförsbacke. De flesta vet ju inte vem jag är och jag är liksom inbjuden för att prata hälsa och livsstil och vikten av att ta hand om mig och sådär. Sen så tycker jag alltid att det blir väldigt bra i slutändan, men det kan liksom vara lite kämpig uppförsbacke att få med mig alla på tåget. Den här föreläsningen är särskilt, dels för att det är första gången som jag gör en publik föreläsning i Stockholm och jag tänkte så här, varför inte göra det ordentligt? Så jag slog på den stora trumman och bokade hela Skala teatern, vilket är, bara det är ju för mig en jättestor grej, alltså en riktig teater. Och när jag så här kollar på vilka andra namn som kör shower och föreställningar där, så känner jag så här, wow, det är ju asacoolt att vara en del av det sammanhanget. Men sen är så, jag var inne och räknade plupparna på Skala Teaterns hemsida, för då kan man se hur många som har bokat, för det är nämligen att man bokar ett säte, så man kan räkna plupparna som är bokade. Och häromdagen när jag var inne och räknade, då var det 240 gråa pluppar. Så det är 240 personer, och jag vet väldigt många, eller att väldigt många av dem vet jag vilka det är, och jag ser dem som väldigt viktiga, jag skulle nog till och med kunna kalla dem för hälsoambassadörer, vilket innebär att de inte är där bara för sin egen skull. Många som går på föreläsningar som handlar om hälsa och träning, de vill ju lära sig mer för att de ska kunna göra bättre, få fler argument eller ökad motivation. Men jag är väldigt mån om att de här personerna som kommer på den här föreläsningen inte bara, ja men dels mitt ena mål, det är att de ska kunna klappa sig själva på axeln och säga, bra, jag har koll, jag har grunden, jag har träningsrutiner, jag tror att väldigt många av de här tränar till exempel. Jag vill också att de ska känna att de identifierar ett par grejer där de känner så här, men här skulle jag behöva lägga mer fokus. Ofta så är det för den här målgruppen sömnen. Att kanske öka på sin sömn antal timmar eller jobba med att försöka få en bättre sömnkvalitet. Andra behöver jobba med sin stress och hur de hanterar stress. Och någon kanske behöver få en schysstare relation till vad och hur de äter och framförallt hur man tänker på mat. Men jag skulle också vilja att när man lyssnar på den här föreläsningen ikväll, att man får med sig bra, vettiga argument, men också känner att man i större utsträckning kan stötta andra. För jag tänker mig att de här 240 personerna antagligen är de som anses sportigast i gänget. Man är nog den på arbetsplatsen som andra tänker är den som är mest hälsosam. Och man kanske i sin släkt eller bland familj och så är den som andra gärna vill berätta och bolla sina egna hälsoutmaningar med. Och att man då får lite mer och fler och bättre verktyg för att kunna hjälpa andra. För att många tror och tänker att livsstilsförändringar och beteendeförändringar för att må bättre, att det är någonting som man måste ordna upp själv. Men min erfarenhet är tvärtom. Alltså att man behöver hjälp, man behöver någon som förstärker, som nyanserar och peppar. Och också det här som jag tycker är så viktigt, att man lägger krutet där man får ut mest. Och det är det jag är så mån om, att få igenom alla de här tre budskapen. Ett, man gör så många bra grejer. Att bli bättre på att fokusera mer på allt bra man gör. Två, identifiera ett par grejer som man känner så här, ah, här kan jag faktiskt få större utveckling, här kan jag lägga lite mer krut för att det ska bli mer hållbart, och tre, jag har bättre verktyg för att stötta andra, och det är det jag är så mån om att det ska bli bra, och jag jobbar med mantra, Jessica Almenäs.
Bra!
Mitt mantra är...
Vad har du för mantra då för den här?
det här är ganska så nytt för mig. Jag tycker det är roligt att vi kör lite mantra-tema i 2020.
Ja, jag tycker också det. Det känns nytt för oss båda, tycker jag.
Ja, och mitt mantra är... Jag är rolig, trygg och lugn.
Bra mantra.
Rolig, trygg och lugn. Och det som är skönt... är att det är ju inte något som är fake. För jag är ju det. Jag tycker själv att jag är rätt rolig. Jag är lugn och jag är trygg. Och det är det jag ska förstärka ännu mer. Så att jag känner mig peppad, jag känner mig glad, lite pirrig. Men pirrig på ett sånt sätt att jag kommer skärpa mig och liksom vara tydlig i mina exempel. Jag kör till exempel, det här är ju... Jag har inte samma exempel, nej, trots att det är samma föreläsning, så har jag inte samma exempel på olika fenomen för den här gruppen som när jag är ute på en arbetsplats. Alltså att jag är mån om att de exemplen som jag har ska kännas 100% relevanta. Inte för alla, men att det ska vara en hög igenkänning. Sådana små saker har jag varit noggrann med att förbereda mig för den här kvällen. Så det ska bli jättekul. Du ska få höra hur lugn, trygg och rolig i praktiken blev nästa vecka. Men jag tänker mig också som du, det här med manus, att förbereda sig väl, att kunna mycket mer än vad man behöver säga. Det är jobbigt om man ska säga om allt man kan är det som man ska säga. Att ha det här kunskapsmarginalen, att inte behöva leverera allt man kan, utan att liksom veta att jag kan så mycket mer än det jag säger, för då är man också trygg och landa i det som är mina viktiga budskap. Så jag har dig lite grann faktiskt på min axel.
Åh, vad kul, och det ska bli kul att höra hur det går. Jag är säker på att du kommer vara strålande med ditt mantra, det kan ju liksom inte gå fel.
Jag har en annan grej som jag också är inspirerad av dig av.
Vadå, säg.
Det glammiga.
Aha.
Jag kör inte galaklänningen, även om jag tycker det är kul.
Det hade varit lite konstigt ändå om du hade kommit till galaklänningen.
Du fick ju faktiskt 5+ av Aftonbladet för din idrottsgalaklänning.
Ja, jag blev jätteglad. Jag blev glad för Idas skull, Ida Lantos som hade gjort min klänning. För hon blir också så glad, såklart.
Ja, men det spåret, det skippar jag. Jag köper ju extremt sällan människokläder. Mycket av mina människokläder har jag ärvt. Och sen så har ju inte jag så stort behov av den typen av plagg. Nu när jag poddar till exempel, då har jag redan tagit på mig mina joggingkläder som jag ska ha när jag ska ut och jogga när vi har poddat klart. Men jag köpte en ny jeansskjorta. För det tänkte jag var viktigt. Och sen så ska jag ha ett par gamla svarta G-star. Det är inte jeans, utan de är lite sådär, de är lite glansigare än så. Jag upptäckte att typ alla mina byxor har blivit för stora. Så att jag hade en liten utmaning med att hitta bra jeans. Jag är ju liten nu alltså. Det är inte...
Men vet du vad? Jag tänkte säga det till dig. Jag har sett dig på Instagram nu. Du ser otroligt petit ut just nu.
Det är ju ungefär 1,5 år sedan som jag liksom styrde upp saker och ting i min träning. Och jag har pendlat lite grann i vikt, men nu pratar vi 10 kilo.
Ja, men du ser väldigt liten ut. Det är väldigt kul att följa dig, för att ibland när du ligger i vissa träningsprogram, då kan du se ut som en bulldozer. Alltså musklerna bara bam! Spänner ut från överallt på hela kroppen. Och nu har jag tänkt det när jag har sett det på sista tiden, så här, men gud vad hon ser liten ut. Du ser ut som en liten tunnis nu nästan, Lovisa.
Ja, men det intressanta är att den feedbacken som jag får från många människor, de som inte tränar, som inte har sett mig på ett tag, de säger, men gud vad smal du är. Och då har jag kanske människokläder på mig och vi möts i något så här, ett så här privat sammanhang. Och då kan, särskilt om byxorna är lite stora och sådär, då ser man ju oftast lite smalare ut än om man har tajta byxor, för då syns ju liksom alla kurvor. Andra i träning som är liksom, känner mig genom träningen, som ser mig på bilder och filmer och sådär, de är ju såhär väldigt imponerade, och de så här beundrar och liksom vill såhär och du ser så vältränad ut och ja, liksom lägger väldigt mycket tyngd på det. Det intressanta är ju att jag är svagare nu än vad jag var när jag gjorde mina max-max-tester i november.
Ja.
Så att jag kanske ser mer vältränad ut 3 månader senare, men jag är svagare. Det är det här som är, ja, vad lägger vi epitetet vältränad? Jo, oftast då synliga muskler. Och mina muskler, de syns så mycket. Jag har aldrig varit med. Jag har alltid haft så här väldigt, nu blir jag fåfänga, släta armar. Jag har kunnat ha blodådror på magen och ändå liksom haft, ja, men liksom ganska runda överarmar. Men nu är det liksom så här att jag ser min triceps i spegeln när jag tränar och så. Så det har liksom hänt någonting. Och jag tänker att det kanske är så här en hormonell grej. Jag börjar bli gammal. Kroppen så här, inte riktigt lika mån om reproduktion och liknande. Kanske börjar liksom närma mig förklimakteriet. Och att östrogennivåerna påverkas. I don't know. Men sen är det ju också intressant det där med, när vi har pratat om det med hur, när man mår dåligt. Jag har alltid tänkt att om jag någon gång skulle må dåligt, då skulle jag vara en sån som äter. Jag hade någon bild av att jag var en sån. Och det var, jag tror att jag grundar det i hur det var när jag var gravid med Sixten och mådde skitdåligt. Jag var så isolerad, allting i mitt liv var liksom fucked up. Men då var jag ju gravid och åt och varken rörde på mig eller tränade och liksom låg mestadels i sängen. Men förra året, som vi pratat om när vi hade våran årsavstämning, och jag liksom, så att det var ett väldigt kämpigt år för mig. Och det som slog mig mycket, det var ju att aptiten blev mycket, mycket sämre. Inte alls lika roligt att ha långa middagar. Inte sugen på den här kvällsglassen som jag tycker har varit liksom nästan så här bästa på dagen. Mätt innan jag har ätit upp min första portion. Och jag brukar ofta äta 2 portioner. Så det är sådana grejer som jag tror har spelat roll. Inte alls sugen på socialt häng på restauranger. Alltså mycket av det här som är så här att, ja, men hjärnan vill ha mer, och då har jag inte haft något problem att äta. Nu är det mer så här, gud, jag är inte hungrig. Eller snarare det var så. Så jag tror att det kan vara en del till att jag har så pass lite underhudsfett på kroppen. Sen tror jag att det här kommer vända. Så att kroppen kommer vilja lägga på sig lite, alltså mer fett igen. Men nu tränar jag inte så mycket. Tränar hälften så långa pass som förra året. Styrketränar inte lika mycket. Jag har 3 träningspass i veckan som är liksom riktigt muskelarbete. Så jag får se. Jag behöver inte bli mindre. Däremot tycker jag det är kul när muskler syns. Men det är ju inte... Det är inte jätteroligt och så här. Jag har pratat jeansstorlekar till exempel. Jag har haft 27, alltså 27-30. Då betyder att man är ganska så kort, men ändå har volym på benen i G-star. Och nu så här, 25-erna är för stora, prova 24-or. Och liksom, och då tänker jag så här, det här är... Men å andra sidan... Ja, jag vet inte. Jag tycker att det är snyggt när musklerna syns. Och jag tycker att det är roligt att mina framsida lårmuskler syns. Att baksida lårmuskler syns. Men jag vill ju inte vara liten. Det är inte ett ideal som jag eftersträvar. Att vara petit är inte mitt eget kroppsideal.
Nej, det vet jag ju. Du gillar ju när musklerna sväller, ju mer desto bättre. Men jag tycker ändå att det är fascinerande. För att om man följer dig och har följt dig ett tag, så är det kul att se, du är ett levande bevis för vad träning kan göra med kroppen och vad olika sorters träning kan göra med kroppen.
Verkligen.
Det tycker jag är spännande.
Verkligen.
Det är väldigt kul att se.
Och det jag känner en jättestor skillnad för min egen del, och det här är ju individuellt, men ju mer jag har konditionstränat, desto mjukare har jag varit i kroppen. Och ju mer jag lägger över tyngdvikten till styrketräning, desto hårdare har jag blivit. Sen är ju min kondition inte i närheten av den prestationsinriktade nivån som jag har varit på. Men det jag ser i spegeln, och när jag tränar i gymmet och jag ser att det liksom är konturer på axlarna, att jag liksom har axlar som så här sticker ut lite grann, det gillar jag väldigt mycket. Men det kommer inte motivera mig att under flera år liksom inte löpträna så mycket som jag ibland är sugen på. Liksom när jag springer 3-4 gånger i veckan och har mina långpass och liknande. Men det jag skulle komma in på med det här med inspirationen by Jessica Almenäs, det var inte galaklänningen, utan...
Nej.
Det var, jag hade ett par jeans som jag till slut hittade som satt perfekt. Men jag har anlitat våran gemensamma bekant Anna Frid. Hon ska nämligen komma till Skala Teatern och hon ska sminka mig. Och hon ska fixa mitt hår. Jag ska sitta liksom i en loge och bli piffad. Det får ju jag bara när jag ska göra tv eller när det liksom är riktigt sån här photoshoot. Men jag tänkte att om det någon gång i livet jag ska unna mig en Anna och leka Jessica Almenäs, då är det när jag ska stå på Skala Teatern. Så att hon ska liksom få lägga sin lilla magical touch. Men sen, det är ju inte så tung ögonskugga och jag gillar ju att se naturlig ut. Och det vet Anna. Jag skulle inte ta vilken makeup artist som helst, utan någon som vet hur jag är och hur jag tycker om att se ut.
Ja, och, men det roliga är, för att jag brukar ju också ta hjälp om det är speciella grejer jag ska gå på. Till exempel ska man gå på gala, då brukar jag också anlita en sminkös som gör make och hår. Men det roliga är att om man hade gjort det själv så hade det säkert också sett väldigt fint ut. Men det känns mycket bättre när ett proffs har gjort det. Det är någonting med känslan. Man får lite bättre självförtroende då. Att man känner liksom, nu har jag blivit proffsfixad. Jag vet inte. Det är någonting som bara gör att det känns, det känns lite extra.
Det är faktiskt samma typ av känsla som att jag samma sväng när jag köpte min nya jeansskjorta som jag ska ha på mig också köpte nya matchande underkläder, bomull från Calvin Klein. Så att jag har så här matchande helt sproilans underkläder som jag ska ha under mina svarta kläder. Det kommer inte att synas någonting, men det är ändå så här känslan i att jag har det från topp till tå. Den gillar jag.
Det är också ganska bra att den har varit din föreläsning när det här avsnittet kommer ut. För annars så skulle ju alla som sitter där börja tänka på dina underkläder, dina nya underkläder som du har under kläderna. Sånt kan i alla fall jag snöa in på ibland. Det är så, man vill inte riktigt veta vad folk har för underkläder när man tittar på dem, förstår du?
Jag kör bomull, eller så här, om det är någon som undrar nu. Annars är det ju ofta sport-BH när jag föreläser i träningssammanhang.
Men du, jag har ju någon kompis som alltid tränar utan trosor. Och jag kan inte se henne i träningskläder. För det enda jag kan tänka på är att hon är naken under tightsen.
Jag vet vem det är du tänker på, tror jag. För det är ju ett litet fenomen. Det har blivit lite så här sanning. Jag vet att det är fler som alltid tänker på det.
Ja, okej. Okay, men då vet du nog vem det är. Jag vill inte säga vem det
är. Jag har hellre inte trosor efter passet. Om det är så att jag har svettat så mycket och har glömt trosor så att jag inte kan ta på mig trosorna igen. Då har jag hellre trosor när jag tränar och inte trosor i jeansen, även om det skaver lite grann.
Nu kommer alla att tänka på det när de ser dig gå från gymmet så här. Undra om Lovisa nu inte har trosor under jeansen.
Jag byter ju aldrig om på gymmet, så jag slipper den. Men om det skulle hända någon gång.
Du, jag måste fråga dig en sak här innan vi avslutar. Som coach nu, och jag tror inte att jag är ensam om det här, men det blir lite privat, det blir det ändå. Jag har ju börjat med de här mantra-grejerna som du också kör, affirmationerna. Det funkar väldigt bra på de allra flesta områden i livet. Jag är ju gladare, mer social, mer trygg, mer lugn, har mer tur. Alltså allt känns bättre, det gör verkligen det. Förutom en sak, jag har en självförtroendekris i mitt basketspel. Det är jättejobbigt. Alltså, och det här kom sen jag var sjuk där i december. För att i början när jag precis började bli sjuk så orkade jag ju ingenting. För att jag hade ju bronkit och jättehosta. Och så här, det är inte konstigt att jag inte fick luft liksom. Men då var jag ju inget bra. Och sen när jag kommit tillbaka och inte rört på mig på 6 veckor då och varit jättesjuk. Så har jag ju jättedålig kondition så jag orkar ju ingenting. Och då blir man ju... Man tar lite sämre beslut, man blir fortare trött och när man blir trött så tar man lite sämre beslut, man blir lite långsammare i huvudet och sådär. Och då har det gått piss dåligt. Så att när vi spelade match i söndags så var jag så jävla dålig och jag kom hem och sa till Mark så här, jag är sämst i laget, jag ska sluta med basket, jag ska inte spela basket. Han bara, men oj vad det svänger här. Från att det är det enda du pratar om och det roligaste du vet så nu är du sämst och ska sluta. Jag bara, ja. Och jag klarar inte av att vända det här nu. Så att nu har det här blivit så här att jag bara slår på mig själv med det här. Jag vet inte hur jag ska göra och jag jobbar med affirmationerna. Men just här så funkar de inte. Vad ska man tänka? Hur ska man vända på ett dåligt tankemönster. Förstår du vad jag menar? Om man hamnar i träning, jag kan tänka mig att folk gör det ofta, vare sig det gäller löpning eller styrketräning eller lagsport, eller att man liksom börjar slå ner på sig själv och inte klarar av att vända det till något positivt.
Superbra fråga. Jag tänker nog att jag skulle försöka vända det till att se på det objektivt, för ofta så är det ju subjektiva rösten som går in och slår på en själv och som berättar att man inte kan, att man är dålig, att man kommer att misslyckas, och kanske till och med det är ingen idé ens att jag provar för att jag är ändå så dålig.
Exakt, och då blir det så. Jag vågar nästan inte ens skjuta. Jag tar inte ett skott för jag kommer missa ändå. Förstår du?
Det objektiva i ett sånt här fall, det skulle ju vara att samla in lite underlag. Till exempel då, hur många träningspass har jag gjort? Vad är det jag har tränat på i de här träningspassen? Vad har jag lärt mig? Vilka skills har jag utfört? Alltså sidoförflyttningar, fotplacering, greppet, split vision och liknande. Att ganska så sakligt samla in data och underlag från vad är det jag har lagt tid på bakåt i tiden. Och att se det som en grund för det som man ska prestera kring. Det tror jag är ganska så smart. Det är ofta det som en coach gör inför ett lopp till exempel. Och så börjar loppnerverna komma. Och så känner man så här, nej, men jag har inte gjort tillräckligt. Jag har inte ansträngt mig. Och jag borde ha sprungit fler pass. Och jag borde ha sprungit längre pass. Och jag borde tagit i hårdare och så vidare. Men då kan en coach faktiskt lägga fram mer sanningsenlig fakta på bordet och visa, så här många träningspass har du gjort, så här många kilometer har du sprungit och du har sprungit i de här temporna, och att det då kan vara lite grann ett staket att luta sig emot. Så tänker oftast jag som coach. Sen tror jag att ett annat perspektiv som jag själv minns jättetydligt från när jag tävlade mycket som ungdom, och jag skulle det var inte första gången, men jag skulle i alla fall tävla internationellt på nordiska mästerskapen, och hade en sån stark känsla av att jag inte hade förberett mig tillräckligt väl, och jag hade inte den här liksom kalv på grönbete känslan utan det var tvärtom, så att stresssystemet berättade för mig att mina armar var tunga, att jag knappt orkade lyfta padden, och så började jag liksom lägga massa värderingar i det, och då körde jag med mitt mantra som är att jag kan, det här var ju, då var jag så pass ung och det här kom jag på själv, och idag kanske man inte formulerar det så, eller jag skulle inte göra det för min egen del, men just det att jag kan bara göra mitt bästa. Alltså att det som blir idag, det var mitt bästa. Att vara bäst när det gäller, det är ju en förmåga som man tränar upp. Och inom idrottspsykologin och mental träning så handlar det ofta om fokus. Och fokus handlar ofta om misslyckande när man är liksom ur den här mentala balansen. Och att kunna fokusera på, jag kan bara göra mitt bästa. Och mitt bästa idag, det var det som blev. Det tyckte jag funkade väldigt bra för mig. Jag kan bara göra mitt bästa. Men sen är det inte så mycket svårighetsgrad i paddling om man tänker sig att det är på liksom en vanlig tävlingsarena. Det är förhoppningsvis inte jättekraftig sidvind. Det är ju få som välter när man tävlar liksom på internationell nivå. I basket till exempel, där är det ju sånt högt svårighetsmoment. Det är ju bra mycket mer komplext med all typ av bollsport och precision. Men där handlar det ju nog snarare om att fokusera tankarna. Och om tankarna, det kanske inte spelar så stor roll vad det är man tänker på. Bara man tänker på en enda sak. Och då är det ju smart att det inte är jag kommer att missa.
Nej, men jag vet, men hur fan ska man sluta med det? För att jag känner ju, som du säger, jag kan bara göra mitt bästa. Jag känner att jag gör verkligen absolut inte mitt bästa. Det är som att, nej, men det är verkligen så. Och jag vill ju göra mitt bästa såklart. Det är klart att jag vill det. Men det är som att jag åker till matchen, eller träningen, skitpeppad innan. Börjar värma upp och bara känner så här, åh nej, jag orkar ingenting. Det är tungt, jag orkar ingenting. Jag är svag, jag kan inte hoppa. Och jag bara missar. Och så bara, det är som att jag tänker så här, får inte tänka på de här grejerna nu. Jag ska inte tänka på de här, nu måste jag fokusera. Men det är som att de går på repeat då i bakhuvudet ändå. Och då blir det ju så att när man går in på plan då känns det nästan inte ens kul. Det känns bara så här, åh det här är tungt och det här är svårt. Och jag kommer ändå att missa, det är ingen idé jag skjuter. För jag kommer ändå att missa, jag missar det så mycket på uppvärmningen, förstår du? Att man hamnar i någon slags gammal skiva som bara spelar i bakgrunden fast man försöker slå av den. Det är jättetråkigt.
Jag vet att många idrottare på riktigt hög nivå, de jobbar ju med andningsövningar för att just samla tillbaka de här, den här stora spridningen av tankar, ofta då som ligger i det negativa spannet. Att man jobbar med andningsövningar, och det är någonting som man faktiskt på riktigt kan bryta ett träningspass för att jobba med att fokusera på sin andning. För att fokuserar man på andningen, då är det väldigt svårt att tänka på någonting annat. Och en andningsövning i sig, det kan ju till exempel vara att räkna andetag. Och det jag räknar till exempel när jag ska varva ner, till exempel inför att sova, eller om jag har en paus under dagen mellan två stycken krävande grejer. Då kör jag mina 100 andetag och så räknar jag ner de andetagen. Så varje andetag som jag tar räknar jag ner. Och då vet jag att om jag plötsligt inte räknar längre, jag kommer på mig, nu räknar jag ju inte. Nej, det är för att jag har tänkt på någonting annat. Men 10 andetag kan vara, liksom, räcka ganska så långt för att stänga av de här negativa strålningarna som tankarna liksom skickar ut åt inte i den positiva affirmationen. Att helt enkelt sätta sig på bänken och faktiskt räkna andetagen 10 gånger. Och då kan man ju inte sitta och liksom flåsa. Alltså, utan då behöver man liksom sänka ner andningen. Men jag kan tänka mig, hade du haft en pulsklocka på dig, då hade du med stor sannolikhet haft bra mycket högre arbetspuls än när du har varit i bra flow. Det kan man ju se till exempel när man står på startlinjen inför lopp. Adrenalin till exempel, det är ju sådana, de här stresshormonerna som är som att man taggar upp och ska prestera. Och att det är inte alls ovanligt att man har liksom 80-85% av maxpulsen innan starten på loppet har gått. Så pulsklockan typ varnar för att herregud, du ligger alldeles högt i puls. Och man bara, ja, men jag står ju här i startfollan. Jag har ju liksom inte ens börjat lyfta på fötterna än. Och det är nog med stor sannolikhet så även för dig, att du bygger upp den här stressen och då går det åt mycket mer kraft för kroppen. Så det kan vara en relevant känsla att du känner dig trött, att det inte finns någon kraft, för att kroppen helt enkelt för tidigt, för mycket har förberett sig för de här svåra momenten. Och där, det kan också andningen faktiskt reglera, att med de här 10 lugna andetagen fokusera på att sänka pulsen. Pulsen är ju inte viljestyrd. Det är ju, man kallar det för en glatt muskulatur. Vi kan ju liksom inte bestämma när hjärtat ska slå, jämfört med att spänna biceps. Men vi vet att vårt andningssystem och liksom det respiratoriska, alltså lungorna, de kan vi faktiskt välja när vi ska använda till en viss gräns. Och att det kan lugna det här stresssystemet som slår igång. Men vissa mentala coacher, de jobbar ju med det här, vad är det värsta som kan hända? Att måla upp den här bilden av det värsta som händer. De flesta har varit med om att det har hänt. Och då vet man, men vad hände då? Vad var det för typ av katastrof? Nej, det var ju inte så farligt. Att också så här, lite grann förminska de här scenarierna för vad är det värsta som kan hända, att jag missar bollen. Ja, men det kommer ju en ny chans. Jag vet att du reagerade väldigt starkt på Kobe Bryant, basketspelaren som var med i den här helikopterkraschen. Alltså jättetragiskt. Och när statistiken för hans basketkarriär, när man visar den svart på vitt och man ser det här, hur många mål, så antal rekord han har i poäng per match och liknande. Så, men vad är det värsta som kan hända? Ja, det var att missa, men han kommer ju få kasta igen. Och det tror jag inte är en helt tokig tanke, att ta fram vad är det värsta som kan hända och fundera, har det hänt mig någon gång? Ja, antagligen har man varit med om det och världen gick inte under av det. Men då klappar man ju lite skräcken på huvudet och liksom, ja, men typ så här, det där spöket. Man liksom tänder upp, drar av lakanet och så ser man att ja, men det var ju inte så farligt. För ofta så tycker man ju att det är så fruktansvärt farligt och läskigt med att missa, att misslyckas, att säga fel, att göra fel. Men att den oron oftast är obefogad. Om man inte är på OS-nivå, man har ett helt land som litar på att man ska bringa hem den här medaljpengen. Men de flesta av oss är ju inte i den situationen att vi särskilt mycket behöver stå till svars för misslyckanden inom träning.
Nej, precis. Men för det som jag ofta hamnar i då är, om jag tänker vad är det värsta som kan hända, det är att jag missar förmodligen, då skiter jag i att försöka. Men det är det som är problemet.
Du ska då kasta blir det bara ändå. Så här,
ja, exakt. Det är det man måste bara göra någonstans. Jag får fan get a grip, alltså, sätta igång med min meditation så att jag kommer förbi den här mentala spärren.
Andningen, där sitter det tror jag för dig.
Ja, jag får göra det. För jag tänkte också nu när Kobe Bryant dog, jag blev väldigt berörd. Det har varit en jättestor idol för mig. Det är ju mitt lag också, LA Lakers, som han spelade för i 20 säsonger. Och då tittade jag också lite grann på hans statistik och på hans siffrorna från hans karriär och så här, och läst mycket citat hur han tänkte och så. Han tränade ju mest av alla. Alltså ofta är det ju de som tränar mest som blir bäst. Det går ju inte att komma ifrån. Man kan ju inte tro att man ska få någonting gratis. Och då tänkte jag också så här, hur ofta går jag och skotttränar? Nu är det inte så lätt att göra det på vintern i Sverige. Men på sommaren och våren kan man ju faktiskt gå ut och ställa sig vid en basketkorg och skjuta. Nej, jag gör ju aldrig det. Men hur kan du då räkna med hur många skott skjuter jag på en vecka? Inte skitmånga. Hur kan man då tro att man ska ha världens högsta skottprocent liksom? Nej. Lite så är det ju. Men så tänkte jag också, vad är det som gör de här som har det här psyket att vara bäst när det gäller istället för tvärtom? Vad har de? Hur plockar de fram det? Är det något som människor föds med eller kan man träna upp det? Det började jag fundera väldigt mycket på. Och jag vet inte svaret.
Nej, de som jobbar mycket med den typen av coachning, de säger ju att det är någonting som man tränar upp. Men då måste man ju också lära sig hantera att vara ganska så dålig i alla andra sammanhang. Och om man tittar till exempel på Sara Sjöström som jag har intervjuat just kring det här att vara bäst när det gäller. Hon säger det att hon är ganska så medioker eller till och med dålig i alla fystester. Så när landslaget har sina träffar och när hon är i sina träningsgrupper, hon har ju ett internationellt träningsgäng som hon är med i. Och hon är liksom, springer inte särskilt snabbt, kan inte springa särskilt länge, inte starkast i testerna. Alltså, och då måste man ju lära sig hantera det, för de som är bäst när det gäller, de är inte bäst däremellan. För att det är få människor som orkar vara både bäst när det gäller och bäst när det faktiskt inte spelar särskilt stor roll. Många av de prestationsinriktade människor som jag möter och som jag coachar, de har ju en bild av att de ska vara bäst på allt. Och det finns det ingen som är. Ingen har någonsin varit bäst på allt. De flesta är inte ens bäst på en sak. Och de kanske är lite bra på många saker, men det finns fortfarande massa områden där de aldrig har en chans så länge som man jämför sig med andra eller jämför sig med sig själv. Så att de som är bäst när det gäller, de är aldrig bäst däremellan.
Spännande tanken då. Men man önskar att man själv kunde koppla på koppla på den där när det passar bra. Den där grejen.
Lite ja, så.
Nej. Jag ska jobba lite grann mentalt med det. Ska jag uppdatera er på hur det går. Om jag nu kan spela basket ens med min häl. Det var ju det då, den lilla grejen. Men det kanske är bra. Om jag går och tänker på min häl, då kanske mönstret. Jag inte tänker på andra saker. På de där dumma sakerna.
Ja, men jag tror det, att få lite perspektiv. Men sen är det inte helt dum idé att prata om det. För att prata om det brukar också avdramatisera. Och då kan man till och med berätta för sina lagkamrater. De här tankarna ligger i mitt huvud nästan konstant när vi spelar nu en timme. Och det är jättejobbigt för mig. Jag vill att ni ska veta om det. För då kan man också dämpa deras förväntningar på. Och att också liksom att ja, men det är schysst, det är okej. Och då kan man ju också säga när den dagen man har riktigt bra flow och man känner jädra vad jag har bra fokus idag, då kan man säga det också. Idag, och liksom kunna njuta och man kan till och med nästan skryta lite med att idag är det så bra, jag har sånt bra flow. Fortsätt passa till mig, för att idag sitter varenda boll.
Ja, jag vet. Och ibland har man ju såna dagar och då tänker jag alltid så här efteråt, så här, nu måste jag försöka komma på var jag var, liksom. Vad var jag för sinnesstämning, vad hade jag för tankar i huvudet, hur kommer det sig att jag var så bra just idag? Men jag lyckas aldrig. Det är samma när man spelar golf. Alltså, ibland när jag spelar golf så spelar jag så jäkla bra, och sen ibland så är det som att jag är nybörjare. Och då tänker jag så här, vad är skillnaden? Det sitter i huvudet, för att när jag börjar spela dåligt, då är det så här, jag kommer att missa, jag är dålig, jag kommer inte att klara det här, jag är usel på golf. Det börjar snurra direkt då. Och då undrar jag så här, varför, vad är det som händer i skallen när det inte gör det? När det istället går bra? Men jag har inte lyckats hitta något svar på det. Det finns säkert kloka människor som har svar på de här frågorna. Men
det där känner jag igen från när jag kör mycket thai-boxning i perioder. hur random det kan vara från att allting sitter hela tiden. Man är så skärpt i hjärnan och klarar alla så här svepningar och man klarar ducka och man liksom ser redan innan att nu kommer det komma en mitt som man måste liksom parera för. Och sen andra gången så är det som att man står där och bara, aha, nej men nu kom det en mitt som liksom gick rakt in i huvudet för att jag inte, jag liksom glömde bort att du för 3 sekunder sedan sa att jag skulle ducka. Och det var liksom, det bara passerade förbi. Men jag är nog inte så långsint. Det är ingenting jag tar med mig till nästa pass. Utan jag är nog ganska så bra på att lägga varje pass bakom mig. Men jag vet att sånt kämpar ju du med ganska mycket. Att inte älta saker som har varit.
Verkligen. Älta, det är liksom mitt mellannamn. Tyvärr är det så. Men jag måste kämpa med det här. Det är så tråkigt att huvudet sätter krokben för en ibland. Det har ju huvudet gjort ganska ofta för mig i mitt liv, tyvärr. Men nu har jag kommit till rätta med många områden. Bland annat det här, eftersom jag är högkänslig som jag har berättat om tidigare. Och allt det, jag känner av stämningar väldigt lätt. Och så här, men ibland kan man ju bli paranoid. Att om någon, man känner av att någon är på dåligt humör så kan man tro att det här handlar om att den här personen inte tycker om mig. Förstår du? Att det kanske inte har någonting med en själv att göra. Men man ändå liksom blir lite för uppmärksam på de där grejerna. Men där har ju affirmationerna hjälpt mig jättemycket. Med att jag har liksom en affirmation som är så här. Människor jag träffar tycker om mig. De är välvilligt inställda till mig. Och då har jag märkt att jag har också ett annat bemötande mot människor. Förstår du? För då är jag plötsligt inte misstänksam och lite tillbakadragen och stängd. Utan jag blir själv mycket öppnare. Och det är klart att det påverkar ju hur andra människor är tillbaka mot en. Men där har verkligen affirmationen hjälpt mig jättemycket. Plötsligt tycker jag att världen ler mot mig. Och innan skulle jag tycka att det var precis tvärtom. Förstår du?
Ja, och vad skönt att slippa göra de här riskbedömningarna för varje relation.
Ja, det är jättehärligt. Jag tycker att det är skönt att, jag vet inte, tänka positivt. Det är ju bra i de allra flesta situationer, har jag upptäckt. Att utgå från det bästa istället för att utgå från det värsta.
Ja, vad spännande. Vi får ha uppföljning även för det i kommande avsnitt av Träningspodden.
Ja, det är tur att vi poddar varje vecka. Vi har ju gott om tid att följa upp alla spår vi sticker ut på.
Nu ska jag ta av mig mina raggsockor, byta till löparstrumpor och sen så har jag en snygg ny löparjacka som jag ska lägga ut en bild på Instagram för att den är jag väldigt nöjd med. Jag har bara provat den hemma än så länge, men den ska jag inviga idag. Så jag ska ut, friska luften, det är inte någon sol men det är ändå dagsljus och sen så ska jag jogga 40 minuter och så ska jag liksom dämpa mitt stresspåslag om jag nu har något, det tror jag inte. Men jag ska liksom ge kroppen bra medicin och sen så ska jag tagga upp för min föreläsning ikväll på Skalateatern. Och det känns så skönt att du stöttar mig, Jessica. Vad ska du göra?
Lycka till nu, Lovisa. Jag ska hålla alla tummar och tår för dig. Det ska bli kul att höra nästa vecka hur det har gått för dig. Vad ska jag göra? Jag ska ju besöka kiropraktorn och hoppas att han kan vara trollkar idag. Och jobba lite med mitt underben.
Han ska svinga sin stav.
det är i princip det.
Ja, vad roligt. Hoppas det känns bra för dig.
Ja, jag hoppas det blir bättre. Men som sagt, tack för att ni lyssnar på Träningspodden. Sveriges största podd om träning. Vi är glada för varenda en av er. Och nu önskar vi er en riktigt härlig helg.
Puss, puss!
Puss, puss!
Träningspodden produceras av Sandström Group.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.